Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
En podcast från Aftonbladet.
Bollen i rullning. Den damallsvenska premiärhelgen är spelad och vilka överraskade egentligen mest? Vad signalerade att Djurgårdsspelarna inte får snacka efter förlusten mot Piteå? Och vilka har egentligen allsvenskans tuffaste mittlås?
Ja, det smäller till. Det är bara att säga lycka till alla andra som kommer möta dem. Jag hade inte velat vara en sån.
Kommer Nilla Fischer att saknas i den svenska EM-truppen? Och vilka svenskor möts i Champions League-finalen i Turin? Ja, det är bara några av alla frågor du får svar på i veckans avsnitt. Nu sparkar vi igång.
Ja, men varmt välkomna till ännu en vecka med 5 plus, eller 5 plus kan man väl säga med det franska uttalet. En podd där vi snackar damfotboll. Och med tanke på att den damallsvenska premiären precis är spelad så kommer det bli mycket snack om det idag också. Jag som leder den här podden heter Anna Rydén och med mig idag så har jag min kollega Makoto Asahara och via Plays expert Per Lagerström. Per, om vi börjar med dig, hur är läget så här nu när vi har sett en omgång av damallsvenskan?
Ja, men det är underbart tycker jag. Nu är det igång äntligen och det är ju det. Man vet ju aldrig, man kan hålla på och tippa och gissa och låtsas vara expert och sen blir det ju inte alltid som man har tänkt sig, det kan man väl säga.
Nej, inte alltid säger du. Jag tror att jag hade fel på precis allt jag sa inför den här premiären. Allt gick tvärt emot. Så att, ja, nu har vi lite att analysera. Makoto, hur är läget med dig då?
Ja, jag känner väl att man hade ganska mycket fel på mycket också. Vi var väl vissa tips där bland då, ja, redaktionens tabelltips där både du och jag och Anna stack väl ut åt både i floppväg och i toppväg som kanske inte riktigt har visat tecken. Men det är ju en omgång av. Ja, nu är det inte 22 utan nu är det betydligt fler. Nu är det 26 omgångar till och med, så att ännu mindre att analysera från den första omgången på så vis i alla fall.
Ja, det blir det och vi ska börja med lite snabbfrågor innan vi djupdyker i tre rubriker från veckan som har gått kring damfotbollen. Och den första snabbfrågan, ja, men det är ju det som skapade kanske största rubriker från den här damallsvenska premiäromgången. Snömatchen. Umeå mot Häcken. Per, vi börjar med dig. Borde den ha spelats?
Nej, den borde ha avbrytits. Och den kanske borde pausas i snön borta. Det var ju okej när de startade. Men det är inte rättvist. Och framförallt är det skadesynpunkt. Det tycker jag inte är respektfullt mot spelarna.
Vad tänker du, Makoto?
Jag tycker att frågan skulle inte behöva ha ställts på att de ska inte lägga en match i början av säsongen uppe i Umeå. När man vet vilket väder det kan bli. Jag tycker att det är schemaläggningen som möjliggör att vi har den här frågeställningen. Och frågeställningen såklart att nej, såklart den inte ska spelas i det här vädret.
Nej, det var en intressant match att försöka se på tv där ju ett tag både bollen och häckenspelarna och planen var vita. Man fick gissa lite var allting befann sig. Inte en helt optimal tv-upplevelse det där, och som jag var inne på, Per, skaderisken också såklart. Vilket lag överraskade mest i premiären? För Makoto, du var inne på, det var mycket som inte gick som vi trodde. Vad överraskade dig mest positivt?
Ja, på andra sidan av det som vi ska prata om sen kan jag väl säga, och det är ju Piteå, för som de satte den höga pressen, som de gick ut borta mot Djurgården och ja, sköljde över dem i den första halvleken. Jag är en av dem som har tippat Piteå långt ner i tabellen. Vet, pratade bland annat med Amam Imo efter matchen och sa ja, vi snackar inte så mycket, vi snackar på planen istället. Och ja, de snackade verkligen på planen den här premiären med den 4-1-segern. Så Piteå överraskade otroligt positivt på mig i alla fall.
Vad säger du, Per? Vilka överraskade positivt?
Ja, men jag tycker ändå Eskilstuna United, de möter Hammarby på bortaplan. Och visst, det har varit en toppklubb i många år, kanske då inte senaste åren. Men att vinna med 3-0 i en premiär mot Hammarby på Tele2, det tycker jag imponerar.
Vilka Vad de negativa överraskningarna? Nu får du börja, Per.
Ja, men det är lite tråkigt med att ta nästan samma match. Liksom, Hammarby tycker jag har byggt det här många år väldigt klokt. Som nykomlingar, 7 förra året och är med där uppe länge. Och jag tycker att de har tagit steg för steg. Och jag tror fortfarande att de kommer vara högt upp i tabellen. Men när man också skruvar upp förväntningar på sig själva, som de också gjort, klubban har gjort det, alla vi runt omkring har gjort det, så behöver man också hantera de förväntningarna. Och det är en alldeles för svag prestation. Hemmapremiären är nästan 8000 på läktaren. Så att, det var en stor besvikelse.
Och Makoto, vad har du på negativa sidan?
Alltså, det hade ju varit väldigt fint och symmetriskt om jag tog Djurgården nu, så att vi båda tog varsitt lag i samma match. Men jag säger faktiskt Hammarby också. För jag håller helt med Per att alltså, det här var ju ett typ av motstånd man inte kunde hantera i fjol. Att möta Eskilstuna och att det slutar med att man är besvikna på att de slår för långt efteråt. Jag tycker ju att den kritiken är något obefogad i sammanhanget. Den känns ganska bitter i sammanhanget och man ska kunna lära sig hantera det här bättre än man gör. Och 0-3 i en hemmapremiär inför så mycket fans som det var på Tele2, jag tycker att det var överraskande dåligt faktiskt för Hammarby. Och det känns som att de kanske inte har tagit riktigt de kliven som vi ändå hade trott att de har gjort, och de tecknen vi såg mot Häcken och så vidare. Så ja, Hammarby blir för min del.
Vi ska snart tillbaka till Hammarby och höra lite vad Emma Jansson sa efter den där matchen egentligen. Jag vill bara sticka in då på det positiva, en grej med tanke på att jag i vår panel i förra veckan skrev att jag tycker att Kristianstad är upp till bevis med tanke på hur mycket som har hänt i den klubben, så måste man ju säga att det ändå är skönt för deras del att få en så klar seger, visserligen mot nykomlingarna IFK Kalmar, men det tyckte jag var positivt. Så tillbaka då till Hammarby och Emma Jansson som inte var helt nöjd efter matchen. Det lät så här när hon fick frågan om hon tyckte att 3-0-resultatet speglade matchen.
Jag tycker att vi gör dem bättre än vad de är. Jag tycker att de har ett väldigt tråkigt spel. De skjuter väldigt mycket långbollar. Det är det enda de gör, känns det som. Vilket vi är medvetna om. Men vi kan inte riktigt hantera det heller. Så att vi är väl lika dåliga idag också. Men vi får bara lära oss av det här och höja oss ännu mer.
Ja, Per, om vi börjar med dig här. Emma Jansson, ganska hård där ändå. Tycker att de bara spelar långbollar och jättetråkig fotboll. Visst, hon säger ju också att Hammarby inte lever upp till det de ska, men håller du med Emma Jansson, eller vilket lag tycker du gör på den tråkigaste fotbollen i premiären?
Ja, jag vet inte. Jag tycker inte fotboll är tråkigt. Jag tycker bara att det är så spännande att se olika sätt att spela fotboll. Det är väl min grej. Och jag tycker att den matchplanen Eskilstuna har som de genomför, tycker jag med, den tycker jag är fantastisk att se. De har ju gjort det otroligt bra. Sen på något sätt, det är klart att Emma Jansson, på ett sätt är det härligt. Hon är sur och det blir en rubrik och jag gillar ju det här. Liksom. Sen att man kan tycka, varför ska man hålla på och snacka om motståndare? Självklart inte, men rent underhållsmässigt så är det underbart. Så jag satt och funderar på om det, ja, gärna mer kommentarer tycker jag. Hellre det, att de blir lite fel ibland.
Det skriver jag absolut under på. Hon fick ju svar på tal också från både Matilda Plan, Leo Vickius och Elena Sadiko direkt efter, som alla sa, det vill bara kolla på resultatet. Vi tar med oss 3 poäng härifrån och var ganska nöjda med det. Vad säger du, Makoto, då? Vilket lag tycker du bjöd på den tråkigaste fotbollen i premiären?
Ska man vara riktigt politiskt korrekt? Nej, ska man egentligen inte vara i en podd, kanske, höll jag på att säga. Men det jag känner faktiskt som spontant att, alltså mycket, ja, såklart det är tråkigt när resultatet rinner iväg. Jag tycker att det är tråkigt att se att IFK Kalmar inte kunde stå upp bättre mot Kristianstad till exempel. Jag tycker det är tråkigt att se att Djurgården inte kunde stå upp bättre mot Piteå och göra den matchen spännande. Men sammantaget sett Umeå och Häcken, för att de fick inte möjlighet att faktiskt spela någon rolig fotboll. Och det var ju det tråkigaste att se överhuvudtaget. Ja, den delen man såg BK Häckens vita tröjor då i det vita snön.
Ja, just det var ju faktiskt en utmaning i den matchen. Vi ska ju inte bara prata om tråkigaste såklart. Då måste vi fråga vilka bjöd på den roligaste fotbollen. Du får börja, Makoto.
Oh, Kristianstad är ju en bra shout som du nämnde, Anna. Jag tycker ändå de, ja, visa verkligen vad skåpet ska stå i den här matchen. För det är ju två sidor av ett mynt alltid i en match. Att det finns ett lag som underpresterar och ett som överpresterar. Inte alltid kanske, men oftast. Men jag hamnar ändå någonstans i AIK faktiskt. För jag tycker det verkar som att AIK ändå har tagit kliv som inte kanske alla väntar sig att de skulle ha gjort. Det känns som att det finns en glädje och entusiasm över det de gör också. Honoka Hayashi som inledde mål, och så Jenny Danielsson som avslutar också. Och sen den här, ja, kompromisslösheten i försvaret dessutom, har fått in Jenny Nordin. Det finns ju någonting som är väldigt fint att se och roligt att se även i den typen av fotboll. Så att jag vill nog lyfta AIK här lite oväntat.
Ja, vi kommer komma tillbaka till just Jenny Nordin om en liten stund. Men Per, vilka tycker du bjöd på den roligaste fotbollen att titta på?
Det roliga Piteå, såklart. Helt nyligen inträdd. Vilka mål de gör. Både 1-0, 2-0 och pressspelet, aggressiviteten. Det var ju, jag tyckte det var njutning att sitta och titta på den matchen.
Ja, den såg man kanske inte komma inför. En av alla de grejerna som man då blev överraskad av i den här omgången. Vem gjorde det snyggaste målet? Ni får hugga. Den som hugger först får svara först.
Ja, vi får inte svara samma, eller?
Ja, det får ni väl kanske om ni vill.
Jag har två, så ta en du, Maja.
Ja, det beror på vilka två du har. Kör du, Per?
Nej, men då tar jag ändå. Då tycker jag Maja Gens 2-0-mål för Piteå mot Djurgården. Oerhört läckert avslut. Sin pärla.
Ja, alltså den halvvolleyn när den bara smyger in. Och sen är det så svårt att jämföra den med Erik Stotters. Ja, det som man tänkte var, är det ett inlägg? Men hon efter matchen också sa att nej då, det där var inget inlägg, det där var ett avslut, vi har tränat på det där. Så att det är väldigt svårt att... Men alltså det var så otroligt många vackra långskott i, så jag... Och det är så svårt att liksom jämföra dem. Jenny Danielsson ska ju in i den här kategorin också till exempel. Men jag tycker faktiskt att 3-0-målet de gör också är oerhört vackert. Den, alltså yttersida insticket från Eriksdotter, inspelet snett inåt bakåt, Amma Mimo perfekt placerad och avslut i mål. Det där målet ska inte förglömmas mitt i alla kanoner.
Ja, och så ska vi blicka lite utanför Sverige, men vi befinner oss mitt i Champions League-kvartsfinalerna. Det första mötet är spelat, det andra mötet det kommer här i veckan. Och vi har ju svenskor precis överallt, något som Peter Gerhardsson gärna påpekade i samband med att han skulle ta ut truppen nu till VM-kvalet här i veckan. Och frågan till er då är, vilka svenskor kommer egentligen att mötas i Champions League-finalen? Du får börja, Per.
Ja, men det är fantastiskt roligt först och främst att vi har spelarna i klubbarna, och det är ju tajt. Men Barcelona håller mig högt, så Rolfö där, undrar inte också om PSG och med Amanda Ilestedt, och hon gör en väldigt avtryck att de två möts i finalen. Det blir sten. Jag tror det blir tuffare än vad man tror också i finalen.
Vad säger du, Makoto?
Ja, alltså bara tanken på Barcelona-PSG igen, med tanke på hur den semifinalen såg ut i fjol. Det vattnas ju av munnen för vilken fantastisk match det var, med den intensiviteten, det tempot, alltså det var nästan en annan sport än det man ser idag. Man ska vara helt otrolig nivå på den matchen, tyckte jag. Ja, så jag instämmer, Rolfö mot Ilestedt. Sen tror jag att det blir svårt att stoppa det här Barcelona oavsett hur vassa PSG är också. Men ja, Barça PSG i final, alltså Rolfö mot Ilestedt.
Ja, då har vi Champions League-finalen klar där också. Vi fick ett besked så sent som igår att Nilla Fischer tackar nej till fotbolls-EM i sommar. På vilket sätt kommer hon att saknas i EM, Makoto?
Ja, alltså Nilla Fischer saknas ju alltid i en landslagstrupp med tanke på de ledaregenskaperna hon har, med tanke på personligheten hon har och vad hon betyder för gruppen. Men vi fick ju också se en sommar i Tokyo där det här laget tog kliv, även om Nilla Fischer inte var närvarande, när andra spelare klev fram, när andra ledargestalter klev fram. Jag tror att Sverige kommer klara sig utmärkt även utan Nilla Fischer. Med det sagt, såklart, Nilla Fischer alltid är saknad, men jag tror inte vi kommer få någon större effekt på insatsen för det svenska landslaget.
Vad säger du, Per? Vad saknas när Nilla Fischer inte är med?
Jag tycker man nog ska se det på det sätt som man gått in på. Det var en generationsväxling. Det Nilla Fischer gjort för svensk fotboll kommer ingen någonsin ta från henne. Hon var en världsspelare, spelat liksom, otroligt viktigt för landslaget, vunnit stora titlar och var så att det kommer ingen någonsin ta från henne. Ovärderlig för svensk fotboll. Men nu har vi andra spelare som har visat upp det resultatet, och tycker jag snarare att vi ska kanske tacka henne för sin tid. Sen om hon vill vara, ha möjlighet och kan och vill, så kan självklart hon konkurrera en landslagstrupp. Men så att jag mer vill alltså liksom titta historiskt, och nu, jag tror, jag vill Janne Andersson brukar säga, nu är nu då och då, så säger jag också Nilla Fischer, och stor respekt för honom för svensk fotboll.
Och vi kan väl ta och lyssna också då på vad lagkapten Caroline Seger säger om beskedet att Nilla Fischer har valt att tacka nej.
Det respekterar man ju. Alltså, hon har en familjesituation som ser ut som den gör. Och det är ju inte, vi lever inte på pengar i damfotbollen så att man kan kanske anställa någon och hjälpa till. Så jag förstår det och respekterar eftersom det handlar om familj. Så tråkigt för landslaget, och vet ju att Nilla hemskt gärna hade velat vara med, men det är som det är.
Ja, hon berättade ju själv att det var tungt att följa OS från sidan liksom, och ni har ju kamperat ihop länge. Vad betyder det personligen för dig att inte få med en kompis vid sidan om där?
Nej, men jag fick ju tyvärr uppleva det under OS, men det är ju så. Alltså, Nilla har ju haft lite, det har ju varit lite struligt på den sidan, att hon inte har kunnat följa med alltid på grund av familjeskäl och så. Så att, jag har ju fått sakta men säkert vänja mig, men det är en tomhet, och hon betyder ju massor för mig. Men jag har som tur många vänner i landslaget. Nu är Linda tillbaka igen, så då har jag en om inget annat.
Åldersskillnaden blir inte lika stor.
Nej, precis.
Och så går vi över då till sakerna som har skapat en del rubriker, lite djupare ämnen. Här ska ni få prata lite mer om de olika ämnena. Vi har tre grejer på agendan, och vi börjar med de som inte fick snacka. Det ska vi snacka om, såklart. Det handlar om Djurgården som efter förlusten mot Piteå-premiären inte lät spelarna prata. Man skickade fram sportchef Jean Balavo, det var tränare Magnus Pålsson och till slut också lagkapten Sanna Kullberg. Första beskedet var att det inte skulle vara några spelare alls, men Sanna Kullberg kom dit och svarade långt och länge på frågorna. Det ska man verkligen ge kapten Kullberg. Men Per, hur reagerade du på de här rubrikerna och beteendet från Djurgården?
Jag fattade ingenting faktiskt. Jag blev förvånad. Vi har precis dragit igång en serie. Vi pratar om vi vill ha mer publicitet än någonsin och vi ska fylla arenorna. Och så är det första som sker i omgång ett att man får inte, media får inte prata med spelarna. Det så tycker jag att det är jättetråkigt kommersiellt. Men jag tycker också att man kan fundera på vad är för signaler man vill skicka det. Jag tror att det är viktigt att spelarna själva får känna trygghet och förtroende. För det kan bli ett förtroendekapital också man får. Du får inte prata med media. Varför inte? Funderar man. Så att, nej, det där får de göra om och göra rätt.
Makoto, du var ju på plats på Tele2 Arena på den här matchen. Både du och jag var där. Hur upplevde du det här att man faktiskt säger att nej, spelarna ska inte prata?
Alltså, det känns i det här läget som, alltså vi, såklart oavsett vad man gör, så är en 1-4 förlust i en hemmapremiär mot Piteå, det är misslyckande. Det är uppenbart att det här Djurgården har en väg att gå. Man har, alltså det tar ett tag att få ihop det här pusslet efter allt man har gjort under försäsongen. Och det ska sägas att då har det ändå varit en försäsong där man har känt att de har värvat väldigt spännande spelare. De har värvat rätt typ av spelare, de har värvat intressanta spelare, och det skulle bli väldigt spännande att följa dem. Att man på något sätt då i någon ängslighet, för det är där jag ser att det är någon ängslighet för situationen man är. Alltså nu avstår ju från sportchefen Jean Balavo att det här beslutet togs innan matchen. Vi fick då alltså reda på det i, ja vad var det, ungefär 80:e minuten, och den pressansvarige i Djurgården fick reda på det precis innan den andra halvleken skulle börja vid ställningen 0-3. Så att det är konstigt, det känns som att man i ett läge där man bara kan hamna, att rubrikerna ligger i att ja, du har här ett läge, skicka ut, vi kommer vilja prata med spelare, och du har Sara Olai kan säga till att hur förbannad hon är på den här matchen, ursäkta sig till publiken. En spelare som Julia Valentovic som sa extremt rätt saker inför den här omgången, när man läser Fotbollskanalens artikel med henne där hon ja, trissar på den här derbystämningen, sånt som behövs i den här serien. Den typen av röster är ju de som ska lyftas i sånt här läge. Det ska lyftas röster från spelarna som säger att nej, det här var inte bra nog, men vi är på gång. Ni ska följa oss. Det finns en anledning för de här nästan 1000 personerna som kom dit att komma tillbaka nästa vecka för att följa det här laget. Den här alltså silencio stampa situationen, det väcker ju bara någon tro om att det finns en ängslighet. Den bygger upp rök i ett läge där det kanske egentligen inte fanns någon eld. Men nu uppenbarligen tror vi alla att det finns en, eller nu tror vi att det är kris i laget, för att ja, jag tycker det är otroligt underligt på så vis, för det är den bilden man får. Man får bilden av att det här inte fungerar och att de är på samma sitt som de var i fjol när mycket var stökigt utanför. Och det är, jag förstår inte varför man vill förmedla den med den tystnaden.
Nej, för du är inne på någonting där, precis som med tanke på vad som hände i fjol. Man inledde ju förra säsongen med att det också blev rubriker om att det var kaos i Djurgården, att det var turbulent i klubben, det var spricka mellan spelare och tränare och allt vad rubrikerna löd då för ett år sedan. Sen under försäsongen så har det handlat om profiler, karaktärer som har fått lämna laget. Det är mycket det som det har skrivits om Djurgården. Och så inleder man så här. Det verkar som att det kanske kan vara att man har ju en ganska ung trupp nu. Man har en hel del unga spelare, bland annat en ung Elvira Björklund i målet som gjorde sin damallsvenska debut. Kan det vara så att man ville skydda dem? Eller liksom, vad blir bilden med tanke på också? Djurgården är ju klubben med det här bagaget från förra säsongen. Hur tycker du liksom att det ska tolkas, Per? Är det rätt att försöka skydda de unga spelarna eller ska man se till att gå ut och prata?
Nej, alltså det kan vara någon enskild spelare som har uttryckt önskemål. Jag tycker det kan man ta ansvar som förening om det finns någon som man känner inte mogen eller inte vill. Men rent generellt så tror jag det är en del av vad elitidrottskvinnan att kunna svara på den här frågan. Man behöver göra det. Och återigen, även om man inte svarar bra, alltså vi tar Emma Jansson exemplet igen. Även om man är förbannad, vad är det värsta som kan hända? Det är att Matilda Plan blir lite sur på henne så har vi en ännu härligare duell när de möts nästa gång. Jag tycker fortfarande att spelarna som ska spela matchen att man måste visa förtroende för dem. Men jag är inte dugg orolig om de skulle ha sagt, snarare tvärtom. Är de sura så är de sura, det är underbart. Är de strategiska så säger de kloka saker. Det släpp fram alltså, de som det handlar om.
Ja, det kan ju mycket väl, såklart det kan finnas en väldigt liksom god mening med att man vill skydda spelarna och så vidare när den har en ung målvaktdebutant som kommer in och släpper in 4 mål. Men det finns också på något sätt, ja, då får nästan hon alltså säga det eller liksom meddela det, men jag vill inte göra de här intervjuerna. Då är det helt förståeligt, men samtidigt, vad är det för tro man har på den svenska mediekåren? Vi är ganska snälla, jag måste ändå säga det. Vi är inte så farliga på så sätt att man skulle kasta en tonårig debutantmålvakt under bussen eller på så vis. Men jag kanske har fel här, det är svårt att bedöma en själv. Men jag tycker bara det är underligt, jag tycker man skapar en krissituation för någonting som absolut inte behöver vara en krissituation. För det är nu vi börjar sitta och fundera på, hur mår Djurgården? Hur är det att de faktiskt inte har en renodlad vänsterback i truppen? Hur är det egentligen med liksom ledargestalterna i truppen när ja, Sanna Kullberg som är nyförvärv och också som sagt kommer ut, svara på frågor och sköter det utmärkt. Som sätts i också en ganska otacksam situation. Nyförvärv går in med lagkaptenens binden i första matchen, i första tävlingsmatchen från start. Eller första ligamatchen från start. Så det väcker frågor som inte behöver väckas. Det här skulle kunna varit en situation där vi pratar om att ja, men Djurgården såg faktiskt ganska bra ut i andra halvlek. Om de hade fått en straff där vid ställningen 1-4 som jag tycker att de borde ha fått, då kanske till och med blivit match av det här. Men de meningarna dyker aldrig upp i texterna på grund av det här. Så att det är jättekonstigt tycker jag.
Och hur mycket mer blir det så just med tanke på bagaget Djurgården har från de senaste turbulenta säsongerna?
Ja, det är ju just på grund av det. Det är ju just på grund av att det var turbulent i fjol också. Och såklart att det säkerligen kan också ha spelat in i beslutet från dem. Men i det här fallet, oavsett vad det fanns för tanke bakom det, om det fanns all välvilja, vilket jag vill såklart tro att det finns, för det råder ju ingen tvekan om att både sportchef John Balav och tränare Magnus Paulsson, alla vill Djurgårdens bästa. De vill såklart Djurgårdens bästa, det ska gå så bra som möjligt för dem. Men i det här fallet så blev det helt enkelt fel.
Och jag köper ju absolut att alla spelare inte tycker att det roligaste som finns efter en förlust är att gå och prata med media. Men som sagt, det är så man får ut sin bild och kan förklara vad som hände. Och det är helt okej att säga inga kommentar eller det där vill jag inte prata om. Om det nu skulle vara någonting man tycker är känsligt. Så ja, vi får väl se. Jean Balavo lovade ju dyrt och heligt när han stod där att det här är enda gången det här ska hända. Alla andra matcher kommer att prata med hur många man vill, så vi får väl se hur det ser ut framöver. Med det så sätter vi punkt för det där i alla fall för nu, så får vi se om det blir anledning att återkomma under säsongen. Nu ska vi ta och prata om vilka som egentligen är seriens grisigaste mittbackspar. Vilka är tuffast att möta? 2020 så pratade vi om Phoebe McLernan och Jenny Nordin i Växjö. Nu är Jenny Nordin hemma kan man väl säga i AIK igen, tillbaka på Skytteholm och spelar med Hanna Davison och säger så här om sin nya kollega då, just apropå att hon var en del av det grisigaste mittbacksparet 2020.
Nej, men vi båda väldigt starka duellspelare och sen har väl hon kanske lite mer speed än vad jag har. Hon är fortfarande lite yngre. Så att nej, men jag tycker vi kompletterar varandra bra, men har ändå ungefär samma kvaliteter också och gör det väldigt svårt för motståndarna i box och är väldigt fysiskt starka. Så att, ja.
Tror du att ni är det tuffaste mittbacksparet att möta i den här
serien? Svårt att säga, men jag hoppas att vi ska bli det i alla fall.
Du vill ingjuta den respekten så att folk ska känna ja. Att det känns som att möta AIK.
Ja, absolut. Det är ju någonting som ska vara, att det ska vara tufft att möta oss. Så att det är ju någonting vi har sagt också, att vi har duellspelare, vi har väldigt starka huvudspelare också. Så att det är absolut någonting som vi vill få ut också.
Ja, Per, Jenny Nordin, Hanna Davison, är det seriens tuffaste mittbackspar?
Tror nog faktiskt att det kan vara det. Både tuffaste, men kanske, jag vet för tid att säga, men det skulle kunna även bli det skickligaste. Jag tycker de som par kompletterar man väldigt bra. Davison med sin otroliga liksom, snabbhet i fötterna och liksom, styrka i närkampsspelet. Nordin har ju närkampsspelet, så tuffheten har de ju båda två. Hon har också en smartness och styr sin backlinje. Jag tycker hon gjorde Davison ännu bättre den här matchen bredvid henne. Så att de där två, det är, ska bli väldigt spännande att följa dem.
Ja, det var inte många nickdueller där KIF Örebro hade något att säga till om i AIKs box. Vad säger du om den här uppställningen, Makoto?
Ja, alltså, man, Davison var ju en spelare som verkligen stack ut även i fjol. Tyckte att hon också dessutom kom mer till sin rätt när hon fick Konya Plummer bredvid sig där i slutet av säsongen i fjol. Nu försvann ju Plummer efter, men Nordin är ju perfekta värvningen för det här AIK. Och jag håller helt med Per, alltså de två tillsammans. Sen vill jag ändå slänga fram, vi ska inte glömma Sandra Adolfsson och Claire Polkinghorn. Det är också två spelare som i Vittsjö då, som inte lägger många fingrar emellan i duellspelet och som också aspirerar, garanterat aspirerar på det skickligaste mittbacksparet i serien, men även skulle kunna aspirera på det grisigaste.
Och då kombon Jenny Nordin, Hanna Davison. Vi kan väl lyssna vad Jenny Danielsson säger om hur det egentligen är att möta de här två, om det är seriens tuffaste mittbackspar.
Det är enkelt.
Vi har fått in Jenny Nordin också i mittlåset där nu tillsammans med Hanna. Är det allsvenskans tuffaste mittbackar att möta, tror du?
Jag tror det. Jag vill inte möta dem på träningarna. Jag tror inte att det är många anfallare som vill spela mot dem. De är snabba, starka. Ja, ivriga. Ja, de är tuffa.
Ganska hårda också, va?
Ja, det smäller till. Ja, absolut. Det är bara att säga lycka till alla andra som kommer möta dem. Jag hade inte velat vara en sån.
Och Per, Jenny Nordin var ju inne på det lite. AIK vill gärna ha den här attityden. Det ska vara tufft att möta AIK. Vad betyder det då att ha ett mittbackspar som symboliserar det här?
Ja, men jag gillar ju det här med att ibland bygga bakifrån. Det var mer klassiskt förr i svensk fotboll. Man började med mittbackarna och det är både liksom damlandslaget och herrlandslaget. Det tycker jag AIK är smart. Och egentligen så, nu är det första matchen, man får ju helt plötsligt se AIK ännu mer stabila ut, ännu mer fysiska ut. Och jag tror att det gör att mittfältarna och anfallsspelarna också liksom växer i det här. För att det handlar inte bara om att försvara straffar, utan också om att flytta upp laget och alltså, vinner du nickduellerna, vinner du första touchen och kan nicka bort den, helt plötsligt så kan du, blir du inte lika nedtryckta. Så att det kopplar även till deras anfallsspel. Så att jag tycker vi ser ett tyngre AIK redan i första matchen. Det är såklart en match, vi ska följa det. Spännande.
Och vad säger du, Makoto, om den AIK-identiteten, att man just vill vara ett väldigt tufft lag och möta? Folk ska veta att det gör ont att spela mot AIK.
Ja, alltså det vi såg väl vissa tendenser och det bara att det inte funkade så ofta med ett ganska ungt lag i fjol. Men som sagt, Jenny Nordin-värvningen är ju verkligen en nyckel. För jag tycker att det som ändå funnit i truppen tidigare, det är ju ändå en tro, ett driv, också en glädje. Och det märks att liksom spelarna tycker om att spela med varandra. Och att få in då en spelare som Jenny Nordin, man vet att men nu har vi den här säkerheten bakåt. Vi vet att vi har en av seriens bästa mittbackar i Davison. Vi har en av seriens största vinnarskallar och även en av de skickligaste mångsidiga spelarna i Jenny Nordin. Att vi kan bygga därifrån. Hon och Hayashi behöver inte springa hem och hjälpa till i försvaret. Hon kan få fokusera på där hon är bra på mittfältet. Du har anfallare som en, till exempel som Kajsa Collin, som bara kommer komma igång här nu framöver också. Jag tycker det finns många positiva tendenser här. Och dessutom, ja, tacksamt med lite skydd för Mila Mai-Majasari som ju verkligen fick slita för traktamentet i fjol, nominerat i en av seriens bästa målvakter. Lär inte få lika mycket att göra den här säsongen i alla fall.
Nej, vi får se om hon får ett lugnare år. Med det så lämnar vi Damallsvenskan för den här gången, och det tredje ämnet här nu, det ska vi blicka ut i Europa. Och det är ju så att vi har sett den engelska ligan satsa ordentligt de senaste åren. Allt fler klubbar pumpar in pengar, man värvar spelare, och vi ser de svenska landslagsspelarna flytta över allt mer. Det pratas mycket om Women's Super League, men hur bra är de egentligen rent taktiskt? När de har kommit ut i Europa så har vi sett dem kanske framförallt mot tyskt motstånd, att man har blivit blottade i sina matchplaner där några gånger. Om man ser Chelsea som åkte på en stjärnsmäll mot Wolfsburg till exempel, samma sak, Arsenal åkte på en stjärnsmäll mot Hoffenheim. Vi ska absolut säga att Arsenal vann den ena matchen stort mot Hoffenheim också. Men Per, vad säger du om det här? Liksom, hur bra taktiska är egentligen de engelska lagen, och hur står man sig mot Tyskland kanske, som har drivit damfotbollens utveckling i Europa ganska länge?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Om man tittar på spelarna och liksom topplagen, så får man ju säga vilka otroliga trupper de har i Super League här. Sen hade man ju nästan trott då att de skulle göra ännu bättre resultat i Europa. Det har du helt rätt i här. Nu är det inte klart där. Arsenal är kvar här, och nu tror jag att det passar väldigt bra för dem att sina Blackstenius. Så då får vi se. Det är lite upp till bevis. Men det är klart att med den hypen som finns, så hade man ju trott att de ska ha flera lag långt fram. Så att det är väl någonting. Och det beror på taktisk skicklighet. Jag tycker det är väldigt svårt att säga. Tyskland däremot har en hög taktisk skicklighet. Jag är lite mer fundersam däremot på jämnheten i ligan. Att det blir som det blir. Eller att det blir så otroligt. Chelsea vinner med 9-0. Och att så här, vanan att spela oerhört tuffa Europacup-matcher till att spela matcher som är för enkelt, det kanske har ännu större betydelse. Så sitter jag och funderar på.
Jag vet att Hanna Bennison, när hon flyttade till Everton bland annat, blev lite förvånad över att det inte snackades så mycket taktik i England som hon kanske var van vid. Att det inte alls var det som var fokus på, att allting var väldigt proffsigt runt omkring. Men taktiken, den kanske man inte snackade lika mycket om. Vad säger du om statusen på Women's Super League, Makoto, och hur taktiskt skickliga de engelska lagen är utifrån det de visar upp i Europa?
Jag känner lite igen tendenser när man såg på, alltså här sidan runt, ja vad ska det vara, liksom 2010, strax innan där, när det var väldigt mycket prat om hur otroligt före Premier League var, att det skulle vara världens bästa liga och så vidare, men lagen, ja, löst med sin frånvaro när det skulle avgöras. De hade inga spelare med i, alltså de var inte nära när det kom till matcher mot lag som Real Madrid, Barcelona, Bayern München på den tiden, och det fanns någon sorts övertro på den brittiska ligafotbollen, att man, ja, man övervärderar den helt enkelt. Nu har vi ju sett något annat, för nu är den ju utan tvekan bästa, ja, den bästa serien i liksom, på herrsidan då, den absolut bästa serien i världen. Det visar de ju ute i Europa också. Men att då, det har ju krävt att det kommer in taktiker, det har krävt att det kommer in skickliga tränare. Nu säger inte jag emot att tränare som Emma Hayes och Jonas Eidevall inte är några skickliga taktiker, för det är de. Men uppenbarligen så är de inte så pass bra som man kanske ändå vill förmedla. Så jag tycker det finns en övertro på Super League-status för att de har pengarna, för de har professionalitet, de har allting runt omkring. Men att just det där är ju sånt som på sikt kommer leda till att de kommer att dominera. För jag tror helt uppenbart att de kommer ha den bästa lagen i världen framöver, för att de har de bästa förutsättningarna för att bygga det. Men just nu, här och nu, så är de en bit ifrån de bästa i, ja, Spanien och Frankrike framförallt.
Tom, jag vill bara ett inlägg. Det är också intressant när man kanske, om de överfyller på med internationella tränare. Det gör de, och så, när en liga växer så kommer ju även pengarna gå upp där. Vi har ju Jonas Eidevall nu, och det är ju, min erfarenhet att honom är ju en väldigt taktisk tränare, så vi får väl se vad han hittar på här med Arsenal. Det skillnad kanske om man har jobbat traditionellt och bara jobbat liksom i ett land många år. Jag tror att det är viktigt att tränarna har varit många olika länder och sett fotboll och tränat fotbollslag.
Det blir intressant att följa utvecklingen i Europa, och med det så ska vi gå till den sista punkten i dagens podd, och det är ju då vem eller vad som får 5+ den här veckan. Och ja, den här veckan så är det publikfesterna som får 5+. Det tog en timme att sälja slut EM-finalen på Wembley. Och innan ni får prata om det här, grabbar, så ska vi lyssna på vad det Caroline Seger säger om det faktumet.
Nej, men det är äntligen och precis som det ska vara, och fantastiskt, alltså ganska väntat skulle jag säga redan. Så får se om det är några biljetter kvar till familj och vänner. Det hade ju varit kul.
Ja, för om ni kommer dit då vill du gärna ha dem på plats.
Ja, det hade ju varit otroligt häftigt att få uppleva en sån grej. Så ser fram emot EM och förhoppningsvis ska kunna ta oss hela vägen till ett fullsatt Wembley.
Ja, Wembley tar ju 90 000. Det skulle vara EM-rekord, både damer och herrar, om det är så mycket folk på plats.
Ja, nej, det är ju helt otroligt. Så att kan man få vara med om ett sånt. Du fick vara med under OS 2016. Jag vet inte hur mycket folk det var där, men det var ju ganska mycket.
Det var
mycket
folk på marken.
Ja, så det är ju sådana matcher man får uppleva någon gång då och då i sin karriär. Så det gäller bara att ta sig dit, och den vägen är ganska lång.
Jag trodde först du skulle säga OS i Tokyo. Där var det inte jättemycket folk.
Nej, det kommer jag ihåg.
Anna, jag blev lite orolig där när Seger började referera till OS och tänkte att i Tokyo var det ju ingen publik alls. Men Maracana, ja, där var ju en fantastisk stämning. Nu kan det alltså bli upp mot 90 000. Det kan bli nytt EM-rekord i finalen, Per. Vad tänker du om de nyheterna att det säljer slut så fort?
Jag tänker faktiskt att det är väntat, lite, liksom, lite märkligt kanske, för att man har hört det här intresset att det ska bli kanske det största mästerskapet någonsin, och damfotbollen i England är het, men också hela Europa, många lag konkurrerar, så att, men det är såklart oerhört roligt, och det kommer bli en publikfest utan dess like. Det här, ja, det är häftigt.
Det är något att se fram emot, alltså en EM-final på Wembley. Men Makoto, vi har ju redan nu till veckan en publikfest i Spanien där Barcelona tar emot Real Madrid i returen i Champions League på Camp Nou. Och ja, det kommer vara mycket folk där också.
Ja, och det förtjänar de ju. Det är liksom... Alltså Barcelonas satsning, den har ju varit långsiktig. Den är utan tvekan det bästa laget i världen och de spelar en helt fantastisk fotboll. Och det är ju nästan tjänstefel av lokalbefolkningen i Barcelona att inte bara samlas där för att få se ett Barcelona fullkomligt köra över Real Madrid på det sättet jag tror att de kommer att göra. Nu gjorde ju Real Madrid en alldeles strålande insats i det första, ja, Champions League-kvartsfinalen de emellan där, men det ska inte räcka en retur borta mot Barça på Camp Nou inför den, alltså inför den publiken, då är Barcelona väldigt många steg före. Och ja, men det är, vi ser ju de här tecknen överallt. Vi såg det ju på Old Trafford där i helgen när Manchester United spelade inför massvis med publik och otrolig stämning. Tycker vi såg det på Tele2 här i Sverige också när Hammarby lyckades samla folket. Och sen kanske i mindre skala, men någonting som jag ändå tar med mig från den här helgen var det faktum att Djurgården, de spelade ju två matcher på Tele2 i söndags. Först då var det herrarna som hade träningsmatch och genrep som, ja, det var såklart en effekt av att man åkt ur i cupsemifinalen och det är en ligapremiär en vecka bort och det är landslagsuppehåll. Men det var otroligt ödsligt på arenan, det var tomt, det var tyst, det var inte mycket media där överhuvudtaget. När damerna ska spela däremot, betydligt mycket mer folk på läktarna, betydligt mycket mer tryck och trippelt så mycket journalister på plats. Bara den, ja, alltså skiftet där, det tyckte jag var väldigt häftigt att se, för det hade inte vi sett för några år sedan. Oavsett om det var en träningsmatch eller tävlingsmatch eller vad det var. Och det tyckte jag var väldigt fint att se. Sen var det tråkigt såklart att Djurgården inte kunde bjuda upp till dans då. I och med det, även om det är en mindre skala, så tycker jag det är något man kan ta med sig också.
Ja, och det väntar ju hemmapremiärer för ett helt gäng lag till här i Sverige redan nästa helg. Så vi får se om det kan bjudas på några publikfester veckan som kommer. Per, vad ser du fram emot den här veckan när det kommer till fotbollen?
Tycker vi har ett spännande möte på fredag med Häcken-Hammarby. Två lag som nog väldigt, väldigt gärna vill ha 3 poäng. Så att, bara, den tycker jag är häftig.
Ja, det känns som att det är lite upp till bevis för Hammarbys del där och Häcken. Med tanke på att det kommer en snöplig kvittering från Umeå så har väl de också mer att bevisa. Vad ser du fram emot, Makoto?
Ja, jag säger väl då den här matchfyllda söndagen som väntar, alltså nykomlingsmötet BP Umeå blir otroligt spännande efter BP:s fina insats borta mot Rosengård. Den har vi inte pratat mycket om här, men de gör det ju faktiskt väldigt bra sett i förutsättningarna borta då mot den regerande mästaren. En regerande mästare där, 17-åriga Bea Sprung, startar i någon sorts släpande anfallsroll och gör ett jättefint mål. Ja, det är en sak att göra mål mot nykomlingen hemma i Malmö. But would she do it on a cold Sunday afternoon in Vittsjö? Det är frågan. Den matchen ska bli väldigt spännande att se hur Rosengård hanterar. För det var inte helt perfekt deras insats heller. Men Vittsjö borta, ingen lätt nöt att knäcka för regerande mästaren.
Nej, vi måste steppa upp till den, hälsade Bea Sprung efter matchen mot BP som alltså Rosengård vann med 2-0. Och med det, hörni, så är vi väl färdiga. Vi är i mål för den här veckan. Jag tackar er båda för att ni hade tid att vara med och givetvis dig som har lyssnat. Vi hörs igen, hörni, nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.